Vår Herre Jesu Kristi nåd, vår Faders kärlek och den helige Andes levande och levandegörande delaktighet vare med oss alla. Amen. Med den bön till Gud som att han genom sin ande skulle göra sitt ord levande för oss, så läser jag ifrån Romarbrevets första kapitel, ett bekant Guds ord, verserna 16 och 17. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Juden främst, men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige skall leva genom tron. Amen. Kära vandringsvänner, bröder och systrar. Mycket tom och bristfällig och syndig. Och inför stora tvivel är jag ombedd att stå här framför er. Och redan till en början så vill jag fråga om jag får tro mina tvivelfrestelser och synder är förlåtna. Jag vill tro tillsammans med er. Tillsammans med Guds barn. Vi har redan flera dagar fått tillbringa vår tid här på Vasa sommarmöte inför Guds ord. Och Bibeln har på många olika sätt förklarats genom den heliga anden. Och som lovat vara predikant och som varit åhörare har känslan att man redan har sagt allt redan flera gånger om. Och nu för tiden har vi ju den sedan att vi som ska predika ska lämna vår tilltänkta predikotext redan innan, eller i alla fall bibelcitaten. Och för mig har det i alla fall känts som att om jag nu i denna stund skulle ha valt en text, så skulle jag nog inte ha valt den texten som jag då valde för flera veckor sedan och redan lämnat förhandsbesked om. Men vi vill lägga vår tillit i att den himmelske fadern ska förklara denna text på det han anser vara nödvändig. Om ni tillåter så skulle jag vilja se så pass mycket i backspegeln så att vi tittar tillbaka till de sommarmöten som hölls i Pyhäjoki för ett år sedan. Det var i min hemort. Även min friluftsförening var med och arrangerade sommarmötet. Även ni kommer säkert ihåg det motto som gällde för förra året. Många av er har säkert mottot i er sångbok. Jag ska lämna er ett stor glädjebudskap. Det var taget ur Lukas julevangelium. Och det är den centralaste Guds ord som finns i julevangeliet. Ängelns budskap till herdarna på fälten. Och dessa herdar hade Gud valt som mottagare för budskapet. Och det var ett budskap om att Gud hade uppfyllt det löften som getts via profeterna. Att frälsaren var född till jorden, Guds son. Som var född i enkla förhållanden. Även om han var och fortfarande är himlens och jordens konung. Ni kanske kommer ihåg att den som var huvudansvarig och presenterade mottot i sitt välkomsttal. Och även historien bakom till att man valde just det mottot. I sitt välkomsttal så konstaterade han att förhoppningsvis kommer ni alla mötesgäster få uppleva samma glädje som herdarna fick uppleva då de fick sitt budskap, då de återvände och tackade och prisade Gud för allt de hade fått höra och se. Och allt var precis så som man hade sagt till dem. De var inte lurade och inte vilseledda. Och man hade inte gett felaktiga budskap eller felaktig information, då Gud genom sina änglar hade skickat budskapet. De hade fått känna vid Jesusbarnets krubba att det här är verkligen Guds son, världens frälsare, som har kommit hit till världen precis så som profeten hade förutspått. Och han kom enbart för en saks skull, och det var för att bli människoson, Guds son. Eller Guds son som människa som skulle försona alla världens synder. Och även ni bröder och systrar, om ni tänker tillbaka på sommarmötet och då ni lämnade sommarmötet förra året, då var ni säkert glada och nöjda och tackade den himmelske fadern för att vi hade fått erfara Guds stora nåd, den himmelske faderns kärlek och det som Bibeln talar om för oss. Kärleken som finns mellan Guds rikes medlemmar, och det är rättfärdighet och glädje i den heliga ande. Denna glädje har fortsatt mellan dessa sommarmöten och även här i Vasa sommarmöte, där Gud genom sitt ord betjänat oss och också genom många diskussioner, och han har återstärkt vår tro här på livets smala väg som vi vandrar på och strävar på som Guds barn. Vi har hört, precis som Riksföreningens ordförande sa i sitt välkomsttal, vi har fått höra tröstens, nådens och anvisningarnas tal. Evangeliet har fått eka här, och även i denna tjänstetur hoppas jag att evangeliet ska eka även nu. Broder och syster, du som är i din livssituation, du kan med glädje ösa vatten ur salighetens källa. Och även i denna stund upphöja ditt hjärta till att tro Guds rikes eviga evangelium. Och tro dina synder och brister, tvivel och frestelser förlåtna i Herren Jesu Kristi heliga försoningsblod. Även Romarbrevet har citerats vid flera tillfällen i dessa sommarmöten, precis som vid många vanliga möten också. Man läser ofta ur det. Jag har med mig en registerbibel som även innehåller Luthers skrivna förtal till Romarbrevet, ett slags inledningskapitel där det förklaras vad som kommer i de olika romarbreven. I början av detta förtal konstaterar Luther att denna epistel är en riktigt huvudstycke i Nya testamentet, och att det är den allra klaraste evangeliet, och hur viktigt det är att varje kristen människa ska komma ihåg detta romarbrev, gärna ord för ord, och bör utöva det, att läsa den texten ungefär som man äter sitt vardagliga bröd. Det här visar hur stort värde Martin Luther gav till romarbrevet, precis som generellt till Guds ord. Vi kommer också ofta ihåg det vi hört om lutherska trosreningen, att Bibelns grundprincip var den andra av Luthers huvudprinciper, där han stred emot den tidens kyrkoliv och kyrkobudskap, då han tyckte att det hade kommit långt ifrån det den borde vara. Bibeln hade inte alls samma värde på den tiden som Bibeln själv uttrycker sig för att vara, att det är heliga Guds ord och att den är nedskriven av heliga Guds människor som är påverkade av den heliga anden. Och de har skrivit ner det de har fått direkt ifrån Gud. Det är alltså inte så att Bibeln är vilken som helst bok eller boksamling, utan det är en särskild bok, en särskild boksamling av heliga skrifter, och den har Gud själv låtit nedskriva genom den heliga ande. Och avsett för att man ska predika och förklara texterna i Bibeln så länge som Gud vill. Så länge som Guds arbete utförs på jorden. Det kommer en tid då man inte längre kan utföra det arbetet. Det står ju faktiskt i Bibeln och det är förutspått i Bibeln. Att förklara Bibeln innebär att det är viktigt för oss att komma ihåg vad det står på den allra sista sidan i Johannes uppenbarelsebok i slutet. Att jag bevittnar för alla som hör det ord som profetierna har skrivit. Om någon lägger till någonting här kommer Gud bestraffa på det sätt som är beskrivet här i boken. Och om det är någon som tar bort någonting ur profetiorna i boken, så kommer Gud ta bort hans del i den levande boken och den heliga staden. Med detta allvar och med denna inställning så ställer vi denna tids Guds barn in oss när vi undersöker Bibeln, och det är viktigt heligt ord direkt ifrån Gud som är gett till oss. Inför detta Guds ord har vi redan fått vara här på sommarmötet, och som åhörare har vi bett ifrån den himmelske fadern att vi skulle få höra detta tal. Många av oss predikanter har framfört vår svaghetskänsla då vi står inför att förklara Bibeln, och vi hoppas att vi ska förklara Guds ord på rätt sätt och att vi inte ska förklara den på något nytt sätt eller obekant sätt för andra troende, utan på det sätt som den heliga ande förklarar. Vi som predikar har förstås sådana kända som vi kallar tjänstefrestelser. Och innan man har sin predikotur så händer det lätt att man tänker att man måste komma på att säga någonting som ingen annan sagt tidigare. Fast det borde vara så att man borde tänka att man inte ska komma med något nytt till Herrens altare, utan att allt ska vara välbekant och tryggt och oföränderligt som det är sagt. Guds ord kommer aldrig ändras på något sätt. Och precis som jag nyss läste ifrån uppenbarelseboken så har människan ingen rätt att förändra på något sätt, inte lägga till eller dra ifrån något som inte hör till den. Aposteln Paulus som person kommer vi väl ihåg. Han blev hedningarnas apostel, även om han då innan han var otroende hade kämpat emot det troende, och han hade fått tillstånd att fängsla troende. Men Guds arbetes förunderlighet och att det faktiskt ligger i Guds hand, det kommer väl tydligt fram i Paulus levnadshistoria. Då Gud bröt sig in eller tog hand om den Saulus som han då kallades, och slog ner honom till marken på vägen till Damaskus och slog honom med blindhet så att han faktiskt blev blind både timligt och andligt. Och samtidigt gav han rådet eller talade han om för Saulus hur han skulle bära sig åt för att bli Guds barn. Och för oss alla är det välbekant hur Saulus eller Paulus omvändes. Och många gånger har vi hört talas om det och även läst i Bibeln. Gud rättfärdigar inte Paulus från Tarsos mellan på turman hand, utan ledde honom till andra troende, sådana som redan tidigare blivit troende, som sedan förkunnade evangeliet till Saulus, evangeliet om Kristus, detta evangelium som Paulus sedan i de verser som vi läste i början, Paulus beskrev detta i de verserna. Innan denna textavsnitt som vi läste så uttryckte Paulus sin vilja och längtan att få vara tillsammans med andra troende och att få tröst genom tron. Den tröst som finns mellan oss, mellan er och mig. Det är också en välbekant tanke och erfarenhet för oss. Vi vill vara tillsammans med andra troende. Tillsammans på färden med Guds folk. Det är säkert många utomstående människor som under dessa sommarmöten förundrats över att vi tar oss till den här platsen i regnet med husvagnar, husbilar och långa köer på väg till sommarmötet. Och det verkar som att det är ingen som bryr sig i värdeleksrapporterna, eller i alla fall inte ens lyssna på dem. Vad är det för mening med att med stora familjer, många små barn, åka till sådana här förutsättningar som naturen ställt till med, där normala människor skulle hålla sig långt ifrån? Om någon frågat ett Guds barn, vad är det som får dig att åka dit när det är sån regn och kyla? Då har du tänkt på samma sätt som aposteln Paulus. Du vill vara tillsammans med andra Guds barn. Mitt ibland andra Guds barn. Och precis som Paulus har du den bönen till Gud att jag skulle få höra tröstens ord genom den tro som vi Guds barn har fått och har. I dessa sommarmöten har Gud genom sitt ord tröstat oss. Många har knäböjt inför Herrens heliga nattvard här igår. För att genom det nattvardsmedel som finns och i det synda förlossningens ord som släpps, så har man för egen del fått känna tröst för att man ska kunna tro och kämpa, så att man en gång ska få lämna denna tro till att få uppleva. Gud har välsignat oss i dessa sommarmöten, och vi får tänka, vi har rätt att tänka att Gud kommer fortsätta välsigna oss till slutet av mötet och även på vår hemfärd, så att vi får erfara på samma sätt som herdarna fick erfara att vi har fått det vi åkte hit för att få. Gud stärkte vår tro genom sitt ord och sina sakrament. Då Paulus har beskrivit detta i texten innan, alltså att han har en sån här vilja och att han också är skyldig att förkunna evangelium. Och sen säger han de här orden som jag läste i början. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Juden främst, men också greken. Säkert är det många som läst Bibeln och sådana som är vana att läsa Bibeln funderat på ordet skäms. Att Paulus använder just det här ordet hänger säkert ihop med hans personliga liv. Han hade varit en farisé bland andra fariseer. Han hade hållit andra troenden för galningar. Och denna tro som man vid andra tillfällen beskrivit, där man utan gärningar försöker bli rättfärdig inför Gud. Paulus hade kämpat emot en sådan trosuppfattning på väldigt kraftfullt sätt, som vi påminner oss om lite tidigare. När Gud hade hjälpt honom till sin nåd, då Paulus hade fått bli troende genom nåd, han hade fått tro sin ogudaktighet och all annan synd förlåten. Och han hade som syndig kommit till rätta och insett eller fått lära sig att tro på rätt sätt. Och han har själv beskrivit att han varit syndig. Och det här evangeliet var särskilt kär, viktig och betydelsefull för honom. Och samma trosväg vandrade Martin Luther, vår trosrengörare. Och som jag sa tidigare så talar han om Romarbrevets värde. Och många gånger har vi hört talas om Martin Luther på mötena. Och hans levnadshistoria är också välbekant. Han hade på många sätt gått igenom liknande skeden som Paulus. Tidigare i sitt liv så var han munk i ett kloster och försökte genom goda gärningar förtjäna rättfärdigheten inför Gud. Men han upplevde det som hopplöst. Historien berättar många enskilda händelser om Luthers erfarenheter. Bland annat då han tre gånger efter varann ropade i syndakänsla och syndaångest: mina synder, mina synder, mina stora synder. Och på den tidens kloster, eller i den tidens kloster och kyrkor, gav man honom råd för att han på olika sätt skulle verka så att syndakänslan skulle försvinna inifrån hans inre och att han skulle bli fri ifrån den och bli i frid med Gud. Men dessa konster eller anvisningar som han försökte ta till i sitt kyrkliga liv så innefattade bland annat att be till Gud, gå på nattvarder, utföra goda gärningar på olika sätt. Ibland stack han sig själv med nålar bara för att genom denna plåga, fysiska plåga, få frid i sitt hjärta. Men allt detta var förgäves. Gud svarade inte med frid i hans hjärta. Inte innan när den vandrande mannen som levde i fattighet och enkelhet, men som värderade Guds ord och bar det med sig. Han sov över i klostret där Luther betjänade. Och när han diskuterade med Luther så sa han till Luther att du kommer inte komma i frid med Gud. Det enda sättet är att genom tro evangeliet. Tro på ordet om syndernas förlåtelse för din egen del. Och när Luther sedan välsignades med detta dyrbara evangelium så fick han äntligen känna att han kom till frid med Gud. Då han studerade Bibeln, så särskilt i Romarbrevets första kapitel, så klarnade helt och hållet att där står det ju, det står klart och tydligt vad evangeliet är. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Alla människor. Även i dessa sommarmöten så har vi många gånger fått höra. Och även det som inte är här utan lyssnar via media på andra platser. Som kanske ännu inte har trott på detta för egen del men ändå sökt det. Så sägs det ändå att alla som hör dessa ord, så rör dessa ord dig. Du som har funderat, hur ska jag komma till frid med den rättfärdige guden? Hur du än har sökt efter denna frid i ditt hjärta, detta frid med Gud. du vet det bäst själv. Men på den vägen har du ännu inte hittat friden i ditt hjärta, utan en skuldkänsla som talar om för dig att du har synder som skiljer dig ifrån Gud och ifrån Guds rike. Och därför upprepas detta budskap, detta evangelium, erbjuds om och om igen även till dem som inte tidigare trott på det. För att Gud letar bland människorna efter det som han kan väcka upp. Eftersom Guds vilja är att inte en endaste ska drunkna, utan att var och en ska vända sig till bättring. Så som vi vet att apostlarna förkunnat på sin tid i Guds rike. Detta ord, skam, leder det troendes tankar till för oss troende att har jag fått skämmas för evangeliet? Har jag känt skam över att jag är Guds barn? Att jag är troende? Jag måste för egen del erkänna att många gånger har jag hamnat i sådana situationer där jag inte högt skulle ha velat bekänna min tro. Det har funnits sådana människor runt omkring en som varit otroende, som är välbekanta, men som man ser upp till, som säkert känner till Guds barns tro och övertygelse. Men trots det så har man svårt att erkänna det inför dessa människor. Jag kommer ihåg en personlig händelse som jag kopplar till detta stycke. Jag studerade i Helsingfors och i en församling i Helsingfors så var det en äldre man som avled. Han kom från samma hemby eller samma by där jag vuxit upp, men sedan hade han flyttat till huvudstadsområdet tillsammans med sin fru. Och när hans död, budskapet om hans död kom till mina föräldrar, så tyckte de att jag skulle gå på begravningen eftersom jag bodde i närheten och jag skulle representera vår familj. Och jag gick på begravningen och vi hade ett minnestillfälle i den här mannens dotters hem. Och det fanns flera präster på plats, bland annat den prost som hade välsignat personen. Sen var det andra vänner och bekanta. Alla hade korta tal. Och sen var det någon som kom på att den här lilla studenten borde kanske kunna hålla ett andaktstal. Och det kom som en blixt från en klar himmel. Och i denna situation så var det så att den här mannen var självrättfärdig och han var redan välsignad till himlen. Och jag har för mig att den prästen som hade välsignat, eller prosten som hade välsignat mannen, så hade den här mannen bott i som granne till kyrkvillan. Och han talade om att kyrkans ljus upplyste hemmet där mannen hade bott. Och jag kände skam när jag skulle tala, eftersom jag kände till att man kommer inte till himlen med grund på att man har bott granne med kyrkan. För hur skulle det då gå för dem som bor långt ifrån kyrkan, som inte ens ser kyrkkorset? Och under salmen som var innan mitt tal så bondades jag och jag försökte komma på någonting gemensamt som jag hade med den här mannen, eftersom jag hade jobbat i anslutning till hans hem. Jag hade varit sommarjobbat hemma hos mannen som höll på med någon typ av telefonarbete. Men när jag skulle hålla mitt tal så kunde jag inte få fram det allra viktigaste, och det är hur människan blir salig. Efter begravningen så åkte jag direkt till Fridsförening i Helsingfors och gick på möte. Och precis när jag kom i mötesalen så läste predikanten precis det här bibelstycket som vi har idag. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Jag gick direkt fram, eller gick till predikanternas samlingsrum på Frisföreningen. Och jag gick till en annan predikant och lättade på mitt hjärta. Och sa att jag kände panik för att jag inte hade fått fram det viktiga budskapet på begravningen. Och att Gud direkt när jag kom hit till Frisföreningen visade vad jag skulle ha sagt. Och jag fick mina synder förlåtna och fick lätta mitt hjärta. Om det är någon annan troende som finns här idag eller som lyssnar idag som har liknande erfarenheter från sitt arbete i sina studier bland vänner och bekanta, att man inte alltid har vågat erkänna sin tro högt även om man med sitt liv gjort det. Om du känt dig plågat i sinnet av såna här händelser, så tro nu dina misslyckanden förlåtna i Herren Jesu heliga blod. Det är också viktigt för oss troende att lägga märke till att evangeliet är Guds kraft. För oss är det väl bekant att man känner kraftlöshet då vi lever och strävar som Guds barn och lever Guds barns liv. Gud tillåter sådana tider då målet ser ut att ligga långt borta. Guds barn börjar tvivla på sitt tro och börjar fundera på, är jag ens troende? Det kommer även fram då man i mötet ber om evangelium. Då säger troende, får jag tro? Och då kan man säga att som bakgrund att man kan tänka sig att har jag löfte om att få tro? I vardagen har man börjat tvivla på att det här löftet är borttaget. Att möjligheten inte längre finns. Jag har redan slösat så mycket på Guds nåd och kravlat mig fram i strävan så att Gud inte längre ger nåd och inte håller en kvar i sin nåd utan skickar en ut ur sitt rike. Men även då när vi har tvivel och när vi har timliga bekymmer på färden, så får vi komma ihåg att evangeliet är Guds kraft. Många gånger så kommer vi på att be om evangeliet då vi misslyckats, då vi hamnat i synd, då vi fått saker som tynger vårt hjärta. Men vi får be om det även då när vi känner oss kraftlösa och tvivlar. Och då vi tvivlar på om vi fortfarande är Guds barn, om vi är troende på rätt sätt. Sedan förklarar aposteln i den andra lästa versen på vilket sätt det här är Guds kraft. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva genom tron. Det syftar till profeten Habakkuks bok. Och det är en sån bok som man inte ofta läser i mötena. Det finns bara 3 korta kapitel. Och Bibelns historia beskriver för oss att profeten Habakkuk var i tjänst under Josuas tid. Och Josua var en makthavare som blev i tjänst redan som barn. Och han inrättade många nymodigheter under sin tid. Och det berättas att tempelgudstjänsterna hade förändrats till att bli långt ifrån det som Gud avsett dem för. Och när templerna sedan förnyades så läste skrifterna och det var en troende profet som skulle begrunda denna skrivelse. Och då sa den här troende mannen att det här är Guds ord. Folket hade glömt texterna, de låg i något dammigt hörn och folket levde inte längre så som Gud ville och som Gud hade förordat i sitt ord. Är inte det här välbekant även i vår tid nu? Även vår tids kyrka fattar beslut genom att rösta till exempel utan att fråga efter hur Guds ord råder oss att göra i olika saker. Och även om man skulle undersöka vad Gud säger om det så gör man ändå inte så som man säger. För Israels folk följde Babels fångenskap för olydnaden. Om profeten Habakkuk talas också att han bad till Gud och sa att även om det skulle komma svåra tider så ger Gud räddningen. Genom profeten så lärde Gud folket tålmodighet. Så kära Guds barn, även idag uppmanar Guds ord oss att vara tålmodiga i tron. Alla de uppenbarelser och tecken som finns runt omkring oss, i närheten av oss, så behöver vi bara trygga oss i evangeliet som är Guds kraft. En av Luthers fynd, om man sammanfattar det kort, så är det att Gud rättfärdigar den syndiga enbart genom Kristi försoningsarbete. Och enbart betyder inte i ensamhet, utan det betyder rent och hållet, helt och hållet av enbart nåd och enbart tro. Enbart genom Kristi försoningsarbete. Tänk dig, kära vandringsvän, hur lågt Gud sänkt nådegåvan. Du behöver inte ha några förtjänster själv, utan du får precis så som du är, som syndakännande, misslyckad, så får du ändå haka dig fast vid detta löfte som genom evangeliet förmedlas till oss. Enbart genom denna nåd rättfärdigar Gud fortfarande den syndiga människan. Guds vilja är att även den åhörare som inte tidigare greppat tag i detta skulle få mod att i denna stund haka fast vid detta villkorslösa evangelium, Herren Jesu försoningsblod, ogudaktighet och alla synder förlåtna, så att Gud med evangeliets kraft kan rena människans hjärta så att den är helt och hållet ren. Men människogärningar, människoförtjänster och människans krafter räcker inte till för detta, utan Gud med sitt kraft genom evangelium kan göra det. Du, kära syster och broder, du får också förbli vid tryggt mod. Vi har fått tröst genom Guds ord med psalmer och sånger om hur Guds folk är på färd mot det himmelska hemmet. Vi har blivit påminda om att vi inte är troende för denna tid och denna värld, utan vi är troende för att vi en gång ska komma till det himmelska hemmet. Innan min bekänningstur har jag fått textmeddelanden från andra troende människor som har berättat om under vilken vardag de precis nu lever, vilka bekymmer de har i sina liv och på sin färd. Och de har önskat att vi ska komma ihåg dem här i sommarmötet. Precis som vi också har gjort, det har kommit många förböner. Och alla har inte vågat framföra önskemål om förbön, men de har skickat andra typer av meddelanden. Guds barns färd kan bli plågat av många olika saker, ens egen bristfällighet och syndighet, men även olika konflikter som finns i livet, med i relationer, i släkten, i familjen, problem i arbetet eller studier. Eller vad man nu kan komma att tänka på. Men sammanlagt kan vi kalla dem saker som får våra sinnen att bli nedtyngda i vardagskampen. De kanske till och med orsakar tårar i våra ögon då vi känner vår egen kraftlöshet för att kunna ändra på dessa saker. Igår kväll under nattvarden sjöng vi en Sionsång som är välbekant. Du nådde rika hav. Och jag läste i sångboken under tiden vi sjöng den. Där sångförfattaren hade beskrivit så vackert. Gläd dig Guds barn, synderna är förlåtna. Den krävande lagen är uppfylld. Och på slutet, bruden får på sig brudkronan då hon stiger inför brudkummen. Inga bekymmer tynger hjärtat, inte en tår syns. Ta det till dig själv, käre vandringsvän. Ta dessa sångord i ditt hjärta. Vi går mot en sådan tid och stund då vi inte längre kommer ihåg att vi varit i krig. Vi kommer inte ihåg att det under färden var bekymmer och att ögonen fylldes av tårar. Guds barn får för evig tid glädja av den nåd som människan fått tro. Förbli denna stund, vandringsvän. Tro alla synder förlåtna i Jesu försoningsblod. Kära bröder och systrar, vi har löfte om att få tro i Jesu namn och försoningsblod. Alla synder och frestelser och jordiga bekymmer förlåtna. Gud kommer att hämta hem det sina till det himmelska hemmet. Och vi väntar på den dagen och kämpar vidare i tron genom att lägga vår tillit i evangeliets kraft. Det är Guds kraft, precis som vi nyss läste. I Jesu namn. Amen.